I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se.
Hej och välkommen till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag med mig här finns, förutom jag själv och Pernilla,
Anna Bågstam
och Rasmus Klamas.
Ja, men vi kan börja med att säga att dagens YouTube-avsnitt utgår ju eftersom Rasmus har simskolehår. Eller hur var det, Rasmus?
Ja, det är inte för allmän beskådan. Denna, förutom när det tjuvtas screenshots på våran Skype-fönster. Då.
Ja, just det. Så har man tur så kanske man kan få se en sån bild då.
Exakt. Pernillas balja vin och mitt simskolepluff får bevittnas.
Man lever så olika liv.
Ja, det är olika. Men ska idag har vi en kul bok att prata om, hörni.
Mm. Jag tänkte, ska vi inte börja med att du läser lite ur den?
Jo, men det kan jag ju göra. Jag tänker att jag läser från början och en liten bit framåt, så får man en liten känsla för hur boken är.
Mm.
Det är Marianne som öppnar när Connell ringer på. Hon har fortfarande skoluniformen på, fast bara kjolen och blusen. Tröjan har hon tagit av sig och hon har inga skor, bara strumpbyxor. Ja, hej, säger han. Kom in. Hon vänder sig om och försvinner bort i hallen. Han stänger dörren bakom sig och följer efter. I köket, som ligger ett par trappsteg ner, står hans mamma Lorraine och drar av sig gummihandskarna. Marianne häver sig upp på köksbänken och tar upp den öppnade chokladkrämsburken som hon har lämnat en tesked i. Marianne berättade att ni fick tillbaka resultaten på de förberedande proven idag, säger Lorraine. Vi fick tillbaka engelskan, säger han. Man får tillbaka varje ämne för sig. Ska vi gå? Lorraine viker handskarna prydligt och lägger dem under diskbänken. Sen börjar hon släppa ut håret. Connell tycker att detta är något som hon skulle kunna göra i bilen. Och jag har förstått att det gick riktigt bra för dig, säger hon. Han var bäst i klassen, säger Marianne. Jo, säger han. Fast det gick riktigt bra för Marianne också. Kan vi gå nu? Lorraine slutar knyta av sig förklädet. Inte visste jag att vi hade så bråttom, säger hon. Han kör ner händerna i fickorna och kväver en irriterad suck, men kväver den med en ljudlig inandning så att det låter som en suck i alla fall. Jag ska bara gå upp och tömma torktumlaren, säger Lorraine. Sen åker vi. Okej? Han svarar inte. Hänger bara med huvudet när Lorraine går ut ur köket. Vill du ha? Frågar Marianne. Hon håller fram burken med chokladkräm. Han pressar ner händerna ännu lite till, som om han försöker få ner hela sig i fickorna. Nej tack, säger han. Fick du tillbaka franskan idag? Igår. Han lutar sig mot kylskåpet och tittar på henne när hon slickar på skeden. I skolan låtsas han och Marianne att de inte känner varandra. Alla vet att Marianne bor i den vita herrgårdsbyggnaden med den breda uppfarten och att Connells mamma är städerska. Men det bestämda sambandet mellan dessa omständigheter är det ingen som känner till. Jag fick A1, säger han. Vad fick du på tyska provet? A1, svarar hon. Skryter du? Du kommer få 600, va? Hon rycker på axlarna. Du kommer säkert få det, säger hon. Fast du är smartare än jag. Det är inget du ska må dåligt för. Jag är smartare än alla. Marianne flinar. Att hon föraktar dem i skolan är inget hon sticker under stol med. Hon har inga kompisar och sitter alltid för sig själv på lunchen och läser romaner. Många av de andra eleverna tycker verkligen illa om henne. Hennes pappa dog när hon var 13 och nu påstås hon lida av psykisk sjukdom eller något i den stilen. Att hon är smartast i skolan stämmer. Cornel gruvar sig alltid för att lämnas ensam med henne så här. Samtidigt som han emellanåt kommer på sig själv med att fantisera om vad han skulle kunna säga för att imponera på henne. Du är inte bäst i engelska, påpekar han. Hon slickar sig om tänderna, bryr sig inte. Du kanske måste bli min läxhjälpare, Cornel, säger hon. Han känner att han blir varm om öronen. Hon menar säkert bara att munhugga så inte antyda något ekivokt. Men om hon antyder något ekivokt skulle det vara för att förnedra honom eftersom hon och blotta samröret med henne anses motbjudande. Hon har fula skor med tjocka sulor och sminkar sig aldrig. Det sägs att hon inte ens rakar benen. Cornel har hört att en gång när hon spillde chokladglass på sig i skolmatsalen gick in på tjejtoan och tog av sig blusen för att skölja den i handfatet. Det är en populär historia om henne. Alla har hört den. Om hon ville skulle hon kunna göra ett stort nummer av att hälsa på Cornel i skolan. Ses i eftermiddag skulle hon kunna säga så att alla hörde. Det skulle utan tvivel göra situationen besvärlig för honom. Vilket är något som hon vanligtvis tycks vara förtjust i. Men det har hon aldrig gjort.
Så där. Det var ju ett jättefint stycke ur Normala människor av Sally Rooney.
Exakt.
Eller hur? Exakt. Ja, och det här är ju precis inledningen av boken. Ska jag börja berätta lite vad den handlar om för alla som inte har läst den?
Ja.
Gör det.
Ja, alltså som vi hörde här när Rasmus läste så handlar den om Cornel och Marianne som bor på Irland i en liten småstad. Och man kan säga att Cornel, de kommer från helt olika bakgrund som man kanske också förstod. Marianne bor i ett stort hus, hennes mamma är advokat och Cornels mamma städar huset och det är därför han är hemma hos Marianne. Men redan här så förstod man ju att det finns en spänning mellan dem, men de har också en anledning eller ett skäl att inte känna varandra när de lämnar hennes hus kan man säga. Och sen så får man ju följa dem från 2011 och fram till 2014 och hur deras relation egentligen skildras. Och de har ju ganska olika roller som växlar kan man säga under den här tiden. När de först träffas så är Cornel en ganska tuff och etablerad och populär person i skolan och Marianne helt utanför. Men när de kommer till universitetet så är det omvända världen. Tyckte ni att det var en bra beskrivning?
Mm.
Jättebra.
Ja, men vad tycker vi om Normala människor då? Vad tycker du Rasmus som jag vet tyckte supermycket om Samtal med vänner?
Jag tyckte jättemycket om den här också. Alltså den är ju på något sätt både lite mer liksom naiv men också lite mörkare än Samtal med vänner. Alltså naiv i den bemärkelsen att kanske den här liksom ungdomliga liksom skolkärleken skildras på något sätt och liksom den konstiga relationen man kan ha med olika människor när man går i skolan, men också på något sätt den här, så här gruppdynamiken med populära killen och mobbade tjejen, det här liksom väldigt klassiska temat på något sätt. Men sen så är det ju också alltså mörkt för att liksom Mariannes familj är ju väldigt speciell kan man säga.
Verkligen.
Och hon har ju hennes uppväxt och nu är ju allt annat än trevligt får man säga.
Mm.
Något som är ju inte finns på samma sätt i Samtal med vänner. Men jag tycker ju väldigt mycket om dem båda två.
Mm.
Vad känner ni?
Jag tyckte också väldigt, väldigt mycket om den. Och tyckte ju också jättemycket om Samtal med vänner. Jag håller helt med i beskrivningen om att den här är mörkare i vissa avseenden. Och just vad gäller kanske Marianne. Och sen så tycker jag, alltså det som jag tycker att Sally Rooney är så himla duktig på. Både i Samtal med vänner och när det gäller Normala människor. Är ju att skildra, men lite som du sa, såna obestämda relationer. Och att det är väldigt mycket liksom intimitet mellan de här två som är skildrat på ett fint sätt. Det tycker jag jättemycket om i den här. Ja, nej, men det här, jag tycker jättemycket om den här. Vad tycker du, Pernilla?
Ja, alltså först, nu ska vi säga, första tredjedelen fullständigt älskade jag. Det var liksom så här att jag längtade efter att få läsa. Jag tänkte på den och jag ville inte göra annat än att läsa och läsa och läsa. Men sen så, jag vet inte, sen så var det liksom något som hände som gjorde att jag liksom tappade intresset. Det tog liksom några dagar för mig att läsa ut den. Den där så läser man egentligen ut i liksom en sittning nästan.
Mm. Mm. Ja, absolut.
Men det var någonting, jag vet inte, jag tror att det var det här med att det hoppade så mycket i, det blev lite för mycket tidshopp för att jag skulle kunna liksom gå ner på djupet i deras, i dem liksom.
Mm.
I dem som människor och det kanske deras relationer. Det blev liksom lite för, ja, men för hoppigt det, tror jag.
Bara att du tyckte att det hände för lite?
Nej, det hände jättemycket, det är inte det. Utan jag tror nog att det var, jag vet inte, jag vet faktiskt inte. Som sagt, jag tyckte ju verkligen om den i början. Men sen, jag bara tappade, den tappade mig liksom på något sätt. Och jag tror att det är för att, inte för att det hände för mycket lite, för jag tycker absolut inte att det hände för lite. Men för att det hoppade för mycket tiden. Vi fick alltid stanna kvar i liksom olika, vad ska man säga, olika scener, eller vad ska man säga, olika tider, utan det är liksom, det bytte hela tiden. Och det är nog det, jag vill nu liksom gräva mig ner ännu djupare.
Ja, men precis, för det kanske man ska säga om upplägget, att det är liksom tidshopp, det är nästan som scener. Det kan komma så här januari 2014 och så är det som en scen, och då kommer man, jag tänkte i alla fall på det, att varje sån scen känns som att man kommer rakt in i den och lämnar den lite mitt i. Och att det har ju hänt saker däremellan som kanske förklaras en bit in i scenen som man förstår då.
Så att, men så gör de. Så gjorde hon ju i stort sett hela tiden, menar författaren. Ja. Så gjorde hon ju hela tiden, att hon började i en scen sen och så beskrev hon lite grann, och sen så gick hon tillbaka i tiden och så fick vi ta del av det som inte är beskrivet, så att säga.
Precis.
Så att, men det hade jag inga problem med, för att det funkar liksom. Men det är just det här att det var för korta stunder i nuet liksom, med det som var nu på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det på något annat sätt.
Du hade velat ha mer djup.
Ja. Jag menar inte att det var ytlig på något sätt. Nej. Eller platt, för det har jag liksom hört någon som tyckte att det var så här, nej, men det var inte, det var liksom ytligt platt. Men det var att jag hade velat stanna kvar i det, och det är väl egentligen ett väldigt bra betyg, tänker jag. Egentligen. Att jag ville ställa kvar i det liksom, snarare än att liksom hoppa runt och ta mer. Ja, men du fattar.
Men den har ju liksom fått lite kritik för att det är liksom så mycket som inte förklaras i den. Det förklaras inte så mycket vad som har hänt tidigare i liksom, framförallt liksom Mariannes liv. Ja, vad det är som, varför hennes familj kanske beter sig som de gör och sådär. Och det tycker jag, det är kanske det som jag tycker är så himla befriande med den här, att det liksom inte är så, så här, grävande i barndomen och varför beter de sig som de gör och hur, liksom, utan att det är så här, ja, det börjar 2011 och sen så slutar det 2014 och där får vi följa dem, och det är liksom inget, det målar liksom inte en hel livsberättelse över dem, utan vi får liksom bara, det är som att någon har haft hela livsberättelsen och bara gjort klipp där, och sen så fick vi ta del av det vi fick ta del av på något sätt.
Exakt. Jag håller helt med dig. Jag tyckte det var väldigt så här, skönt och befriande. Och tycker om när man kan lämna lite utrymme för läsaren att ändå fylla i de tomrummen. Liksom. Det behövdes inte. Och tänkte ju såklart mycket på det. Så här, åh, vad skönt om man inte behöver skriva allt. Om man får använda det här greppet.
Jag menar inte det att jag liksom vill ha mer gräv i barndomen och det där, utan det var bara mer att, ja, men det, jag tyckte liksom att det tog slut för fort, att jag hade velat ha liksom lite, jag ville ha mer av det, kan man säga. Mer av allt kanske.
Vad tyckte ni om valet av karaktärer i Normala människor då? Om man tänker att både, jag tycker att både Connell och Marianne är ganska väl skildrade, men de är ju också ganska tydligt olika varandra i många avseenden. Tyckte ni att det var bra?
Ja, alltså jag tycker att deras relation är så himla spännande, för att den just utvecklas hela tiden och att den är så där definierat som du pratade om förut, Anna. Mm. Och liksom att de, alltså inte ens själva vet riktigt vad det är. Och att den är så på något sätt så här djup och innerlig, men också jätteytlig, och att de typ inte kan prata med varandra om liksom basala saker.
Men ändå så här känner en trygghet i varandra.
Ja, verkligen, och liksom skicka långa mejl och liksom, alltså den är inte logisk, och det tycker jag är kul med den på något sätt, att jag typ inte fattar.
Det är inte alltid man tycker det är kul när man inte fattar.
Nej, men nej, i det här fallet tycker jag det funkar.
Nej, men jag håller med. Jag tycker det är ett väldigt bra val liksom. Det är väldigt spännande mellan dem, och de är ju otippade liksom. Fast ändå blir det trovärdigt. Det tycker jag hon gör väldigt så snyggt i den här.
Vem tycker ni, alltså för det funderade jag på jättemycket när jag läste den, vem det är som har makt i den här liksom, relationen?
Jag tänker att det är han, för hon är så kär i honom och vill egentligen bara vara med honom. Men han...
Men tänker ni inte att det växlar? Jag tänker att det är precis
det skiftar
fram och tillbaka. Mm. För inledningsvis, alltså för att, jag tänker också så här, hennes sätt att förhålla sig till honom är ju också... Med honom känner hon ju sig väldigt fri, liksom, som att hon vågar leva ut liksom, delar av sig själv hon inte vågar annars. Men hon är ju rätt fräck mot honom och är ganska så här, krävande. Samtidigt som hon, i alla fall inledningsvis tycker jag, samtidigt som hon också har liksom, jättesvårt att sätta något värde på sig själv. Så hon pendlar ju mellan att både sätta villkoren eller liksom nästan beordra honom att göra saker till att också vara helt undergiven. Så jag tycker det växlar väldigt mycket fram och tillbaka, men han känns ju stabil liksom rakt igenom.
Tror ni att det har att göra med vem man är på liksom, på typ högstadiet på gymnasiet? Förstår du vad jag menar? Att den rollen som man tilldelas i skolan på typ högstadiet definierar en nästan resten av livet.
Intressant tanke.
Nej, men jag tänker så här, att för hon är liksom, eftersom hon aldrig var populär då i skolan när hon var yngre, där man liksom utvecklas ganska mycket. Och han var det. Han behövde liksom aldrig anstränga sig för någonting, vilket han behövde göra sen han började på universitetet. Då blev det ju en skillnad där för honom. Att han behövde anstränga sig liksom alldeles för mycket, eller inte alls mycket, men mycket mer än han behövde innan. Och hon kom mer till sin rätt, så att säga. Men hon hade ju ändå det här dåliga, någon form av dåligt självkänsla, som kanske kommer från barndomen visserligen. Men han, alltså det kanske mer definierade de två för varandra, hur deras roller var när de liksom lärde känna varandra. Typ så, om det låter, om det makes sense.
Ja, för att även i de partierna som jag tycker att hon på något sätt äger den där relationen eller leder den, så underkastar ju hon sig honom. Fast ändå utöva makt genom det på något sätt, tycker jag. Så att det är ju fortfarande som att rollerna är som de var, fast vem som liksom egentligen bestämmer skiftar, kanske.
Och sen så tycker jag också, för han har ju någon sorts grundtrygghet med sig, som också blir tydligt, alltså när de är på universitetet sen och han på något sätt hela tiden blir liksom får kännas vid att han inte har samma bakgrund som de andra på universitetet, de andra eleverna och sådär. Det tycker jag är en väldigt bra skildring av liksom den akademiska miljön och hur det kan vara i den akademiska miljön. Men där tycker jag ändå, han har ju så pass mycket grundtrygghet att han också för sig själv kan liksom se med distans på hur de andra beter sig på universitetet. Han är ju inte egentligen stressad över att de inte vill vara vän med honom, för att han tycker att de är idioter i vissa avseenden. Mm. Och känner sig trygg i den uppfattningen liksom. Och det tycker jag också är en ganska bra, ja men det är ett bra porträtt av honom, eller säger mycket om honom. Samtidigt som det är liksom hela hennes existensberättigande på något vis. För att det är ju den typen av personer som accepterar henne, eller man ska säga.
Mm.
Och höjer henne till skyarna. Så det blir ju också en konflikt i det. Men det tycker jag är väldigt, väldigt Alltså jag tycker att den här, en annan kom jag bara på när jag sa det, en annan styrka med den här boken tycker jag är att den känns himla ung, genomgående, att det är verkligen, alltså nu kan det ju vara kanske något år sedan eller ett par 10-20 som jag gick på universitetet, men då tycker jag ändå att jag känner igen väldigt, väldigt mycket av liksom känslan eller stämningen eller sättet att skildra liksom, ja men det akademiska förhållningssättet och jag vet inte om man ska tala om liksom någon sorts övre medelklass ungar liksom, som han möter där och som man får se genom hans ögon på ett ganska bra sätt.
Mm.
Det tycker jag också är en sån här styrka i den här boken. Att den känns väldigt trovärdig liksom.
Ja, men jag tror verkligen att det liksom kan vara så där att om man inte är uppväxt i någon slags akademiskt hem så kan man verkligen bli den där utbörlingen trots att man ju kommer från att ha varit liksom högst upp i hierarkin på något sätt, för att man ju inte, man liksom inte fattar koderna på något sätt.
Precis.
Och så tror jag verkligen att det kan vara.
Nej, men när jag läste det så tänkte jag lite grann också faktiskt på Fröken Julie, just för att det är lite grann samma personer, att det är en, om man ska säga, om vi ska liksom generalisera lite grann, en rik tjej och en fattig kille. Men i Fröken Julie så var det ju liksom ändå mannen som hade makten ändå på grund av att han var man. Nu var det kanske inte riktigt så i den här, eftersom den är ju modern och vi lever ju i en annan tid där den typen av kapital kanske inte liksom definierar en människa som det var på August Strindbergs tid. Men jag tänkte ändå på, för att det är liksom lite samma dynamik där. Eller det var inte alls samma dynamik på det sättet, för att sluta helt annorlunda. Men just det här liksom att ja, men en kille från överklassen och en tjej från överklassen. Ja, men lite mer så liksom.
Ja.
Vad tänker ni om titeln Normala människor? Tänkte ni liksom på...
Ja, men det var väl hon som var så här, men gud, varför är jag sån här? Jag vill bara vara som normala människor. Det var väl därifrån någonstans han kom, eller?
Eller står väl liksom, någonstans i romanen?
Ja, det gör det. Det stod på flera ställen jag tänkte på. Men man förstod aldrig om normala människor var det man ville vara eller det man blev. Tänkte jag på. Alltså, jag tänkte på det i något sammanhang i romanen där det står någonting om att så här... och jag tror att det handlade om inte om Connell utan en vän till dem som det går illa för. Och beskrivningen av den här vännen, och ja, jag ska försöka inte spoila det liksom, men var ju att han var en person som hade kunnat svika liksom vilket förtroende som helst för att bli socialt godkänd. Och att alltså i någon del så beskrivs han, någon av dem tänker om honom så här, att han ville så himla gärna vara normal och att jag tror att det är Connell som tänker det om den här vännen liksom, när den här vännen försvinner, att han ville vara normal och att han hade liksom försökt dölja vissa delar av sig själv och inte mått så bra av det, och att Connell tänker på att det som han lär sig av Marianne är att vara annorlunda och att det på något sätt duger. Och då tänkte jag på att det blev som någon sorts metaskruv på titeln Normala människor. Alltså vad var normalt och vad det bra eller dåligt att vara en normal människa? Om det är det man nu eftertraktar. Förstår ni vad jag menar?
Mm.
Mm.
Ja, men jag tänker också att det kan handla om liksom så här... Alltså för att de båda två på något sätt upplever det där att vara konstig och att liksom inte passa in på något sätt. Och, hela, och också i liksom deras relation att den är så... märklig att man liksom att det finns den här strävan om kan vi inte bara liksom vara normala människor så kan allt bara vara enkelt typ, att det är liksom en bild av att så är man normal i livet bara liksom enkelt och inte så komplicerat på något sätt. Men hon problematiserar väl det där om vad just med den här vännen, vad det är att om det existerar en normal människa överhuvudtaget.
Ja, men precis.
Kanske.
Mm. Ja, nej, men vad tycker ni om att den har jämförts med Girls? Tycker ni att det är en bra beskrivning?
Jag försöker nu att inte avbryta
Rasmus. Tyst nu.
Nej, men jag funderar för att jag håller på att se om Girls nu. För att jag aldrig såg klart alla säsongerna. Och jag kan förstå jämförelsen. För att den ju är lite rolig. Men jag tycker nog att Samtal med vänner var roligare. Att jag tycker att Samtal med vänner är mer träffsäker jämförelse. För att den är lite mer... på något sätt liksom humoristisk. Den här tycker jag liksom handlar mer om den här liksom relationen de emellan, medan jag tycker Girls handlar om också roliga personer, alltså lite skruvade karaktärer, vilket jag inte tycker att Connell och Marianne är.
Va? Jag skojade bara.
Men tror du så här att om man gillar tittar, eller tror ni så här att om man gillar att titta på Girls så gillar man den här boken?
Men det tror jag ändå.
Det tror jag också.
Alltså jag gillar ju båda. Så, att...
så då gör alla det också.
Då gör alla det.
Nej, men kanske också att den här, och precis som jag också tycker att Samtal med vänner är, att det är mycket saker beskrivs på ett sätt som känns väldigt befriat från liksom konventioner eller... Vad ska man säga? Jag tycker att det känns så här ärligt fördomsfritt. Men det kanske är att jag ibland tänker på då viss genrelitteratur där det är väldigt stereotypa könsroller. Alltså, ska inte dra allt det över en kam. Men och här känns det liksom, och det kanske är det som gör att den känns också väldigt ung. Men att det är liksom... Ja, men det är odefinierade och bestämbara relationer som beskrivs utan att det ligger någon värdering i det. Och en del av den här relationen handlar ju om också en person som inte mår så bra. Liksom, det är till viss del ganska mycket psykisk ohälsa kring Marianne och Mariannes liksom, beteende, eller man ska säga. Och det beskrivs mest bara sakligt, att det är så hon är och sådär. Det ligger liksom ingen värdering i det, och det finns inte heller med som någon sorts så här statement kring, alltså det är inget sedelärande i det eller sådär.
Nej, men precis. Det är inte så att hon är ingen kvinna som ska räddas liksom.
Nej, absolut inte. Men
och det tycker jag, är som det är.
Ja, och det tycker jag är någonting som är lite så här gemensamt med bra skildringar av unga vuxna på något sätt. Alltså eller folk i sitt tidiga vuxenliv då. Och det tycker jag att de har gemensamt.
Ja, verkligen.
Alla tre.
Och den här ska ju faktiskt bli serie också.
Ja, så den himla, här boken. Så himla roligt. Men jag tycker nästan att man kan känna det med det här upplägget. Med liksom tidshoppen. Och, för jag tänker att om man skulle göra det här till en film, så finns det ett sånt ypperligt tillfälle att liksom fylla i de här luckorna om man vill på olika sätt.
Men kommer det bli liksom lika bra då? För det var inte det. Det är lite grann styrkan också, eller? Att den är lite hoppig och att vi får tänka lite själva och liksom inte får allt servera.
Ja, vi kanske ska fråga Rasmus det, för han är ju lite gnällig.
Ja, jag är ju rädd för att det här kommer bli liksom bara en liksom kärlekshistoria. Och det, jag tycker den handlar om så mycket mer. Jag är rädd att den kommer liksom tappa den liksom politiska dimensionen, att den kommer liksom inte fokusera jättemycket på liksom klassperspektivet, att den kommer heller inte fokusera på liksom, och precis det vad vi var inne på, att den är så liksom icke-konventionell i liksom sitt berättande på något sätt. Och det tror jag kommer vara svårt att göra som film. Och
sen så är typ att de kommer fatta.
Tror att det kommer som Harry Montesalli fast med den snygga sportfånen, och sen har hon på sig ett par tokiga glasögon och hon är plugghäst och så tar hon av sig dem och blir snygg. Tror ni att det kommer bli så? Ja,
men hon är ju sjukt snygg tjejen som ska spela henne.
Det är, de är för snygga båda två alltså.
Eller han ska ju vara snygg, men för han var ju snygg.
Jag ser honom som en sån här småstads liksom finnig
småstadssnygging.
Ja, men som är så där populär för att han är bra på sport. Och inte för att han är snygg egentligen.
Han är inte snygg på riktigt.
Nej, så har jag sett honom.
Typ David Beckham.
Är han inte snygg på riktigt?
Ja, det är så svårt att uttala mig om det. Det här är inte alls min typ av person.
Men jag tänker, ja men precis, ja men det här hur de kommer framställa, tror ni att de kommer liksom göra så här, alltså att de kommer vrida till det så att det blir lite mer happy ending på det?
Ja, det är jag väldigt rädd för alltså.
Ja.
Tror du att det kommer bli så verkligen? För det här, för det är ju det som är så bra, att den kanske inte är så sockersöt.
Mm. Nej, att det egentligen, alltså,
du får inte avslöja slutet nu.
Spoila slutet. Men jag är väldigt nöjd med slutet, för att det är det blir liksom, ja, det blir ju inte så där klischéartat som vi egentligen börjar alltså som boken börjar med.
Nej, men precis.
Så där.
Mm.
Men fattig, alltså det är ett ganska öppet slut, så att det är, man kan ju göra jättemånga säsonger av den. Mm.
Ja, det är för sig sant.
Nej. Ja, men på det hela taget då kan man säga att vi gillar. Jag gillar jättemycket.
Ja.
Ja, verkligen.
Mm. Då har det blivit dags för mitt bästa moment, nämligen boktipsen. Vad har du med dig idag, Pernilla?
Gud, jag kan inte bestämma mig, för att på extremt kort tid så har jag läst ganska många bra böcker faktiskt.
Kul.
Jag hade en sån här läsbacke här ett tag och bara att jag tyckte att allt var bara helt dåligt. Mm. Men så, ja, men jo, och de är då. Jag skulle vilja slå ett slag för en bok som inte finns i Sverige nu, som heter Skint Estate av Cash Carraway, som handlar om en kvinna som bor i England. Hon hamnade i massa destruktiva förhållanden med massa taskiga män, och så blir hon gravid och är även hemlös, så att hon liksom, och det här är, har hänt på riktigt, så att hon behöver skaffa sig ett jobb typ för att ja, kunna ta hand om sitt barn och sådär. För att i England så har de inte alls samma välfärdssystem som vi har, utan det är ju helt annorlunda. De måste ju betala för skolan och allt det här. Så att hon börjar jobba på en peep show, som är en form av strippställe där man liksom stoppar i pengar för så här, vad är det, 30 sekunder tjej, och så, ja. Så ska hon spara in massa pengar med det här. Och det är inte bara det handlar om, utan det handlar liksom om, det är en ganska politisk bok som handlar om liksom, ja men nu, hur just kvinnor far illa i England då, ja. Och massa annat. Så den skulle jag verkligen vilja slå ett slag för.
Men och så skulle, tror du att den kommer översättas till svenska?
Jag vet inte, jag hoppas det. Men jag tror att den kan faktiskt kan påminna kanske lite för mycket om The Mars Room.
Mm.
Så att om man, jag tror att om man gillar The Mars Room så kommer man gilla den här också.
Mm.
Och sen så skulle jag också vilja bara snabbt tipsa om Maria Mansbachs nya bok, som egentligen du har tipsat om, Anna. Hit men inte längre. Den var, jag tyckte att den var svinbra. Och den är lite sådär som normala människor, fast bättre.
Mm.
Att den handlar om liksom lite oklara... Ja, men eller hur? Det är med lite oklara relationer. Lite nästan... ett övergrepp kan vara så subtilt att man fan inte vet om det var det eller inte.
Mm.
Och ja, duscha snubbar och ja, sådär, vet, lite obekväma kvinnor i litteraturen typ.
Är det den nya av henne? Eller? Hon skrev väl för någon för något år sedan också?
Ja, hon skrev något som hette Bara lite roligt eller något sånt.
Precis. Just det.
Ja, precis.
Men och du, visst lyssnar du på den här, Pernilla?
Jag lyssnade och läste. Och hon läser in den själv, och det var svinbra.
Kul.
Jag ser jättemycket fram emot att börja lyssna på den.
Läs. Vad har ni då?
Den senaste som jag har läst, som inte är någonting som jag har läst till podden. För jag tycker att vi har haft mycket svinbra böcker i podden också. Men det är en deckare, eller en thriller, eller jag vet inte vad, spänningsroman kanske man ska kalla det. Av Jane Harper, hennes senaste, som heter En förlorad man. Och den tyckte jag var riktigt bra, liksom, jag vet inte om genren är liksom domestic noir kanske, eller någonting sånt. Men det är Australien, och det är på landsbygden, och det är liksom en miljö där de bor väldigt öde. Så om man liksom egentligen åker iväg med bilen och får liksom punktering, så klarar man sig inte mer än några timmar i den brännande solen liksom. Så att man, varje gång man ger sig ut måste man i princip ha med sig ett överlevnadskit. Och i det här så är det då en familj, det är tre bröder, och boken börjar med att en av bröderna hittas död, och den äldsta brodern börjar gräva i döden då, eller vad som har hänt hans bror. Men det är ganska långsamt berättat, men jag tycker att det är ett fina, liksom, ett väldigt bra porträtt av den här brodern som är huvudpersonen, eller ur, det är ur hans perspektiv man får den här historien berättad för sig. Och det naturligtvis nystas ju fram otäcka, begravda, gamla hemligheter i familjen. Men riktigt, riktigt så här välskriven, och men det var så himla befriande att läsa en väldigt välskriven och bra spänningsroman. Och jag tycker att det är så spännande med Australien och sådär. Det är så underligt.
Vad heter den, sa du?
Den heter En förlorad man.
Okej. Okay. Mm. Bra tips.
Ja, det är mitt tips.
Jag tänker tipsa om en bok som jag läste klart igår faktiskt. Ett amerikanskt äktenskap av Tarjari Jones.
Den vill jag gärna läsa.
Den var jättebra faktiskt. Mm. Den handlar ju om ett äktenskap då. Mellan Ray och Celestial. Och de, när de har varit gifta typ ett år, så är de och hälsar på hans föräldrar. Och så bor de på ett hotell nära föräldrarnas hus. Och mitt i natten så stormar polisen in och griper honom för våldtäkt på en kvinna som bor några dörrar bort på det här hotellet. Och han blir dömd till 12 års fängelse.
Och det här är amerikanska södern, va?
Exakt.
Typ.
Och så handlar det liksom jättemycket om hur deras relation och äktenskap påverkas av att han hamnar i fängelse. Och också såklart liksom, lite grann om hur det är att vara svart i USA med rättssystemet och sådär. Så den är... det är också, man får liksom lite följa när de skickar brev till varandra när han sitter i fängelset. Och det är så starka brev har jag nog sällan läst. Alltså det var otroligt väl. Jag tycker ofta att brev i böcker kan kännas så där konstruerade. Och liksom,
ofta för att de är konstruerade.
Ja, precis. Så här, effektsökeri på något sätt. Men här kändes de liksom genuina. På ett sätt som jag tycker man sällan ser. Så den rekommenderar.
Ja, men gud vad, den har jag haft på min... den är, ja, det kanske vi pratar om i något annat poddavsnitt. Men den här är i min, på min lista. Men jag har läst faktiskt lite blandat om den. Några som har liksom skrivit så här, men jag ville tycka om den, men jag gjorde inte det. Eller jag blev inte liksom lika tagen som jag hade hoppats eller så där. Men du tyckte att den är berörande.
Ja, jag tycker det. Och många har ju också sagt att de inte liksom bryr sig om karaktärerna. Och jag tror att det hänger ihop med att man vill tycka om karaktärerna. Eller liksom att många vill tycka om de karaktärerna de läser om. Och jag tycker om att liksom pendla mellan och avsky karaktärer jag läser om och att älska dem.
Liksom det är gnälligt.
Ja, men jag gillar.
Nej, men jag förstår vad du menar, för att så när jag har ju läst den här av hon Maria Mansbach, och jag kan tänka mig faktiskt att folk inte kommer gilla boken på grund av att de tycker inte om henne som karaktär. Ja, men det. Så att ja, men jag håller med dig, man måste inte gilla karaktärerna liksom. Sådär.
Jag tycker nästan det blir bättre om man inte gör det. Alltså som att det ger något mer än om man bara läser om personer som är sådär, tycker samma som en själv och liksom stryker en medhårs på något sätt. Jag tycker det blir trist.
Urtrist.
Ja.
Hälsningar Rasmus.
Ja.
Ja, absolut.
Var det allt
det var
idag, eller?
Ja, men det var det nog. Och om man inte uppfattade de här tipsen då kan man, det är ju så praktiskt, för då har ju vi en hemsida som man kan besöka. Surfa runt, ja, helt enkelt aldrig lämna, men där kommer man hitta titlar och författare.
Vadvipratarom.se
är det. Just ju. Det är bra om man nämner den hemsidan när man tar upp den.
Ja.
Vadvipratarom.se.
Men tack för idag.
Tack för idag.
Hej då.
Tack.
Hej då.
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Wellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.
Hold up. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.